butler, sopar och dammar och diskar och tvättar.
Svensk publik skulle aldrig finna sig i att ideligen se det målskott de väntar, som inte kan förekomma basketboll, utbytt mot en liten frökenaktig hystning av bollen upp i vädret och så ner i en korg. Nej, för robusta svenskar passar nog handbollen bäst som innebollsport.
Sveriges Radio 100 år. Varje fredag i P1 Radiofynd klockan 18.55. Eller i appen Sveriges Radio Play i Radiofynd. Av Tommy Johansson.
Sveriges Radio sedan 1925.
Nästa timme här i P1 ska vi få klassiken följt av Naturmorgon. Och i Naturmorgon så tar fältreporter Karin Gyllenklev oss in i snigelsexvärlden. För nu är det parningstider bland snäckor och sniglar. Men innan dess ska vi få nyheter. Klockan är 4.
I Israel har minst 8 personer dödats och fler än 100 skadats under nattens iranska robotattacker mot landet. De flesta skadades i städerna Bat Yam och Rehovot enligt landets ambulanstjänst. I staden Tamra i norra Israel som har arabisk befolkning dödades 5 personer och 5 skadades, det skriver Times of Israel. Idag besöker Frankrikes president Emmanuel Macron Grönland, ett besök som ses som ett motdrag mot president Trumps hot om att USA bör ta över Grönland. Macron var en av de första ledarna som på allvar sa emot Trump, och det har man inte glömt på Grönland, det säger Trine Junker, journalist på tidningen Sermitsiak.
Det var en psykologisk effekt också i att Frankrike som det första land liksom sa det här, det finner vi oss inte i.
Ja, röda mattan lär rullas ut i Nuuk idag när Macron tillsammans med Danmarks statsminister Mette Frederiksen anländer för att bland annat träffa Grönlands nyvalda regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Det står i stark kontrast till hur USAs vicepresident J.D. Vance togs emot när han var på Grönland i våras. Då besökte han endast en amerikansk militärbas eftersom det hade planerats demonstrationer mot besöket. Macrons besök lär inte innebära så mycket konkret, utan det handlar mest om att signalera till USA att Europa står enat i sitt stöd för Danmark och Grönland, säger Trine Junker.
Det är det signal det handlar om att sända till USA och till det Hvide Hus.
David Rasmussen, Danmarks korrespondent.
Regeringens beslut att sluta stötta FN-organet UNRWA i Gaza innebär att Sverige går på tvärs med EU i den frågan. Men biståndsminister Benjamin Dosa säger att han försvarar beslutet. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Några minuter över 4 i klockan och den närmaste timmen ska vi få Naturmorgon. Men innan dess, klassiken.
Klassiken. Hedvig Weibullom, Tove Janssons roman Farlig midsommar från 1954.
På kvällen hade Mumintrollets pappa skådespelat färdigt och läste upp det för de andra. Ingen avbröt honom, och när han hade slutat blev det alldeles tyst.
Nej, 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 nej och åter nej.
Var det så dåligt?
Värre. Hör här. Jag är ej rädd för lejon, jag. Jag slår ihjäl dem varje dag. Rysligt.
Jag vill absolut ha med ett lejon.
Han ska skriva hexameter. Hexameter, inte rimma.
Vad menar du, hexameter?
Ja, så här. Tamtara tamtara ratara tamtam tamtara tamtam.
Menar du, rädsla jag aldrig har känt och ett lejon jag gladeligt nackar?
Det tar sig. Skriv nu om allt sammans på hexameter. Och kom ihåg att i ett ordentligt sorgespel i gammal god stil ska alla vara släkt med varandra.
Teaterrottan Emma har det verkligen inte lätt. Hennes älskade teater har plötsligt blivit ett hem åt en muminfamilj med vänner som inte förstår någonting. I Tove Janssons femte kapitelbok om Mumintrollen, Farlig midsommar, har en flodvåg översvämmat Mumindalen och alla vännerna hamnar utspridda på oväntade ställen. De numera världsberömda Mumintrollen gör entré i litteraturen redan 1945 med boken Småtrollen och den stora översvämningen. Men de når den stora publiken först med Trollkarlens hatt 1948. En som har fördjupat sig i Muminvärlden är litteraturkritiken Ulrika Milles som driver Milles och Marcus Muminpodd. Hon konstaterar att Ove Jansson skrev Farlig midsommar under en glad sommar 1953, men att boken väver in den bistra verkligheten i sagan.
Och då finns det till exempel en scen där teaterrottan Emma berättar om sin förolyckade make som fick järnridån i huvudet. Det var jädrigt tuffa villkor att vara Finland med Sovjet bakom ryggen. Och då tänker jag att det är det här det handlar om också, när snusmumriken som aldrig är särskilt fylld av starka känslor av vrede, ändå är drabbad av hat mot parkvakternas förbud, mot allting som är förbjudet och som håller nere människor och förtrycker dem och faktiskt agerar för att få stopp på de här plakaten.
Och 2000-talets läsare hittar andra sorgliga och hemska paralleller till verkligheten. När världen går under i en flodvåg så är det en teater som räddar Muminfamiljen. Och samtidigt vet den vuxna läsaren att verklighetens teatrar inte är säkra tillflyktsplatser. Men Farlig midsommar är en saga med ett lyckligt slut.
Det är också en extremt stark existentiell upplevelse av undantagstillståndet. Alltså att vara flykting och sen hitta hem.
Ja, hitta hem, men till ett annat hem än det man lämnade och som en annan person än den som flöt iväg. Snusmumriken är en av de figurer som hinner förändras med eller mot sin vilja när han råkar bli ansvarig för 24 föräldralösa skogsungar.
För mig är det en sån fin skildring för att han är ju också, han är ju liksom hjälplös. Han vet inte hur han ska ta hand om dem. Dels är han generad, hoppas ingen tror att jag har fått 24 barn själv. Och sen också om de gråter och är hungriga och hur ska han ta hand om det här? Och vad ska han göra för att roa dem? Röka vill de inte, som han säger. Och det där är en, det är någonting med att snusmumriken kommer fram. Han säger också, så här är väl när man är pappa också. Han önskar att de här vackra ormbunkarna inte var ormbunkar utan det var något rovland så han kunde ge dem mat.
Precis som en äkta midsommar bör utvecklar sig historien på ett oförutsebart sätt bara för att nå sin kulmen när Tove Jansson tar till det älskligaste av alla teatrala knep, att låta sina rollfigurer börja spela teater i teatern. Och precis som i Shakespeares Hamlet finns här en godhjärtad ung man som går till attack mot det falska, mot det ohederliga. Det är Homsan som ser en ärkefiende i rekvisitaförrådet och hugger sitt svärd genom en kuliss.
Det är ju det Muminböckerna mycket handlar om, skräcken för det opålitliga både hos den som är liten och den som ska bevara ordningen, föräldragenerationen.
Homsans figur står för det verifierbara, tilltron till naturvetenskapen. Och Tove Jansson skildrar en klassisk konflikt för filosoferna. Vad är vårt tolkande och vad är den faktiska världen? Men trots den omskakande flodvågen i början av boken handlar Farlig midsommar om att uppleva stor, överväldigande lycka. Misan ger uttryck för det när hon har fått stå på scen för första gången.
Misan gick lite ifrån de andra för att lugna sitt klappande hjärta. De applåderade åt mig, viskade hon för sig själv. Åh, vad jag är lycklig. Jag kommer alltid, alltid att vara så här lycklig.
Tonen i Farlig midsommar skiljer sig lite från tidigare böcker. Som läsare blir man nästan yr av alla lustfyllda infall och tvära kast. Filifjonkan gråter för att hennes släktingar inte vill fira högtider med henne, men i ett slag förstår hon att hon kan festa med vem hon vill. Så enkelt det var att bara byta spår.
Man känner igen väldigt mycket, men det är som att magin har hittat sin form. Alltså, det är ju alltid i Muminvärlden en fråga om förvandling och förändring. Och världen behöver inte vara, vare sig relationer eller politik, så behöver världen inte vara som den är. Det är som att hon hela tiden matar vår längtan och samtidigt ger oss en hunger efter mer.
Och teaterrottan Emma har en helt central roll som regissör.
Och när hon till slut då förklarar och säger det här vackra att en teater, där visar man människor hur de skulle kunna vara, hur de skulle kunna vara på ett helt annat sätt och hur de är. Och då säger mamman, en uppfostringsanstalt. Och Emma bara nej, blir helt trött. Och där undrar jag varför mamman, jag tycker att hon gör sig dummare än hon brukar vara eller än hon är. Och jag undrar vad det är hon invänder mot där.
Jag tror att hon invänder mot idén om att hennes muminvärld inte redan omfattar alla goda möjligheter.
Det är sant, ja. Det är sant. För det som Emma säger är så himla vackert. Teater är det viktigaste i världen, för där visar man folk hur de kunde vara och hur de längtar efter att vara, fast de inte törs, och hur de är.
Och visst kan teater vara det viktigaste i världen. På något märkligt sätt är Tove Jansson närmast profetisk i Fall i midsommar. Bortom tidens gränser. Kanske särskilt när hon låter premiären av Muminfamiljens föreställning utvecklas till ett rent performance. För när den förlorade sonen återvänder till scenen glömmer alla att tala hexameter och föreställningen blir genast mycket bättre, tycker publiken, när de börjar förstå vad familjemedlemmarna säger till varandra där uppe på scenen. Ulrika Milles konstaterar att Tove Jansson är en mästare på det mångbottnade.
Nej, men dels är det här givna att Tove Jansson hela tiden berättar en sak och samtidigt också någonting annat. Alltså att familjen alltid är radikalt öppen och jag queer faktiskt. Samtidigt som man kämpar med klassiska kärnfamiljsproblem. Att det här är en historia, tycker jag, tydligt om att lämna sin mamma. Mumintrollet ska ju lämna sin mamma. Och istället bilda par då med snorkfröken. Det händer ju förvecklingar här och de blir övergivna. Och då gråter snorkfröken. Och mumintrollet måste trösta henne. Och för mig är det där så förvånande att hon beskriver ju då Tove Jansson ett slags syskonskap. Det där är inte kärleksrelationen, det är syskon. Så att hon berättar en sak och så finns det någonting hela tiden vid sidan av.
Fall i midsommar är en kvillrande berättelse. Och det känns som att Tove Jansson har skrivit den medan hon gått på små moln. Och det är en bok som berättar om hur skapande vi som lever är.
Vi har vår egen inre teater, varje människa. Samtidigt som det finns yttre, alltså teatern, verkligheten och skenet.
Kanske är det ändå Tove Janssons ömhet som lämnar det starkaste intrycket. Hon låter Fall i midsommar sluta med ett mirakel. För mot all logik har Mumintrollets lilla barkbåt överlevt flodvågen. Och i slutscenen gör Muminmamman en liten jolle åt den. Och vi läsare får dela författarens kärlek till att pyssla om det där allra minsta, det allra ömtåligaste och nyaste. Och den pyttelilla modellen får Mumintrollet att skratta av lycka.
Nu är det tid för Naturmorgon. Vi lämnar över till Mats Ottosson och fältreporter Karin Gyllenklev.
När det gäller sex ger snäckor och sniglar ett anmärkningsvärt kreativt intryck. Så många varianter det finns. Kärlekspilar, ringdanser, luftakrobatik, grovhångel, krypsula mot krypsula. Och så då det grundläggande faktumet att varje individ är både hona och hane samtidigt. Och här finns att fördjupa sig i. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson. Och jag vet inte vad ni får för associationer till ordet snigelsex, men här är vi bokstavliga. Det ska handla om hur sniglar har sex och snäckor. Och de som ska se till att det blir så, det är vår fältreporter Karin Gyllenklev och blötdjursexperten Ted von Proschwitz. Och apropå sex så kan jag också utlova ett inslag om organismen som har, citat, the world's loudest penis. Världens högljuddaste penis. Allt började med att lyssnaren Carl hörde av sig till oss i veckan om ett mystiskt gräshoppsliknande ljud som kom från vattnet i sjön där hemma. Mer om det om en knapp halvtimme. I nästa timme ska vi så berätta varför sandlevande bin har fått allt svårare att hitta boplatser.
Och vi får en igenväxning, vi planterar skog och vi får spontan igenväxning av de här sandytorna. Och här i Uppsala södra stadsdelar så är exploateringen förstås jätteviktig också. Vi bygger hus på dem.
Mm.
Men vi ska också tipsa om vad du kan göra åt saken med hjälp av ett lass sandlådesand i till exempel din egen trädgård. Nästa timme får du också veta hur du bäst sköter ditt fågelbad och varför du kan glömma fågelarten sädgås från och med nu. Eller i alla fall artnamnet. Detta är programmet som heter Naturmorgon och som du når på e-postadressen naturmorgon@sverigesradio.se. Det går också bra att kontakta oss via sociala medier där vi heter Naturmorgon. Ja, Karin Gyllenklev, du befinner dig ute i försommarmorgonen. Var?
Jajamän. Jag är i Vitsippsbacken. Alltså mitt i backen. Jag sitter liksom i en
nedförslut. Ja.
Ja, i nedförslut med lite uppstöttad av en gropin här. I Göteborg. Vid Göteborgs botaniska trädgård.
Mm. Här i Sörmland är det en väldigt vacker morgon. Är det så hos dig också?
Ja, det är det. Det är väldigt kvittrigt och härligt. Och, ja, men kanske 13-14 grader.
Mm.
Och så är vi ju liksom nere i en backendal. Så att man är väldigt skyddad här. Och har liksom löven som tak.
Det känns lite som att vi tog steget in i försommaren häromdagen. Och nu är vi inne i den. Varför är Vitsippsbacken där en sån bra plats när man ska prata om snigelsex?
Ja, nej men det finns en hel del olika arter här. Och som sagt så är det ju ett lövtak så det blir inte så torrt. Så det gillar ju också sniglar och snäckor. Och framförallt i Göteborg så finns ju Ted von Proschwitz som är snigel- och snäckexperten number one. Docent i naturvårdsbiologi vid Göteborgs naturhistoriska museum.
Och vi kan ju sticka in innan ni sätter igång bara att om det är någon som undrar något i ämnet så kan det här vara ett bra tillfälle om man lyssnar på direktsändningen att skriva till oss på nyss nämnda adresser och fråga så kanske vi kan bolla det vidare till Ted.
Absolut. Ted, ja. God morgon.
God morgon.
Du ligger här i backen på de bruna löven. Och om man rafsar runt här lite.
Precis. Titta vad som kan finnas här. Och här har vi både snäckor och sniglar som har nu börjat gå mot sin dagsvila. Men har hållit igång i natt här. Det ser vi slemspår på löven och på de gamla grenarna som ligger här.
Ja, det är liksom, det liksom glänser från slem, intorkat snigelslem här.
Ja, precis. Och det är ju, slemmet hjälper ju sniglarna när de förflyttar sig. Det fäster de vid underlaget så att de kan göra muskelrörelser och komma framåt.
Ja, slemmet är bra. Det visar att de har varit här. När det regnar och så, då är det ju sniglar och snäckor överallt. Alltså man kan ju knappt gå på stigar och gator ibland för man är rädd att krossa dem. Men när det är sådana här lite varmare dagar, igår var det ju strålande solsken här i Göteborg. Var håller de till? Det är som de bara försvinner.
Ja, det är ju luftfuktigheten som styr deras aktivitet. Så att det är ju nattaktiva djur. När det blir fuktigt på natten, då går de fram och så äter de och parar sig och lägger ägg och har alla aktiviteter för sig. Men sen när det blir soligt och torrt, då söker de sig gömslen. Och då går de in som här under gamla pinnar och stockar som ligger här. De kan gå in i bergskrevor och de kan bara gå ner och lägga sig nere i fönan, alltså i det döda lövmaterialet här, så att de kommer undan solens strålar.
Mm. Vi kom hit för ett tag sedan så vi har ju letat reda på en hel del olika arter redan faktiskt som vi lagt upp här på en gammal gren. Här är mördarsnigel bland annat.
Där vi mördar snigel och också faktiskt någon som möjligen kan vara en hybrid med vår inhemska svarta skogssnigel också. Och så har vi en annan lite mindre snigelart som heter vitsidig skogssnigel som är släkt med mördarsnigeln. Det finns ju flera arter där som är i släktet skogssniglar.
De är jättesmå och lite gråaktiga och vita nere vid krypsulan. Men du, nu ser jag att det är en ute och kryper här.
Ja, no.
Den här jättelilla.
Ja, det har vi en liten. Det där är en mindre skogsglansnäcka som är ute och kryper där. Den tyckte inte riktigt om att vi la upp den i ljuset här utan nu satte den igång och krypa.
Den är, alltså, den är så liten och så har den sina pyttesmå tentakler ute som är liksom smala som sytråd.
Ja, jag kallar den ändå medelstor för vi har alltså en hel del arter som är bara några millimeter stora också.
Men vi ska ju prata om sniglar och snäckors fortplantning idag. Och alla de här som vi har lagt upp här, det är, man kan inte säga att de är han eller hon utan alla de här är både och.
Ja, det är med ett lite finare ord kallar hermaproditer. Alltså de är funktionella hannar och honor och de är faktiskt funktionella hannar och honor samtidigt. Det förekommer i djurriket att man byter kön, men här är de bägge könen samtidigt.
Ja. Varför är det bra?
Ja, det kan ju alltid vara bra av olika anledning. Dels kan man ju få en större avkomma i och med att varje individ faktiskt producerar ägg. Och sen kan det ju vara bra för att de har mekanismer som gör att hittar de inte någon partner så kan de flesta arter befrukta sina egna ägg med egna spermier. Så att det kan vara också en fördel när man ska grunda en ny population. Att det kan räcka med ett enda ägg eller en enda snäcka eller snigel.
Jag tänker också att det är smart för de här, de är ju inte så snabba som vi ser. Vi ser mördarsnigeln här som glider sakta framåt på den här stocken. Men det kan ju vara en fördel när man väl stöter på någon att det inte spelar någon roll om det är han eller hon utan att man bara kan köra på.
Ja, att det stämmer att det är rätt art och så. Och de kan ju hitta varandra dels genom att det finns sexualferomoner som avsatts i det här slemmet som de är, för de kryper ju på en film av slem. Men sen har de också feromoner som de avsätter ut i luften. Alltså de har en körtel, Kopfwarsdrüse säger tyskarna, Illusiculum kanske med ett fint ord. Den sitter mellan det övre tentakelparet och den släpper ut feromoner som lockar.
Mm. Nu har det blivit ett bra spår här från mördarsnigeln på stocken som glänser. Kanske 1, 2, 3, 4 centimeter långt och glansigt. Tror du att det är då fortplantningsferomoner i det?
Det bör i alla fall vara ämnen som de hittar varandra med. Att det är ett artspecifikt. Att ofta är slemspåren faktiskt artspecifika. Eller i alla fall släktespecifika. För att de här feromonerna hos många arter, de verkar inte bara på den egna arten utan de verkar också på närbesläktade. Alltså, det här är ett första steg att locka till sig en partner. Sen kommer det att hända mycket mer dramatiska saker hos många arter.
Precis. Det är lite förspelet sen som avgör om de kommer att kunna para sig eller inte.
Ja, hos många snäckor är det så. Bland annat hos vinbergssnäckaren och så har trädgårdssnäckor och närbesläktade arter där. Att de måste bete sig på rätt sätt. De börjar och då måste den andra följa på samma sätt. Och det kan vara en rad olika grejer. Många av dem dansar och följer efter varandra i cirklar. Det finns andra som går upp och gnider krypsulorna mot varandra. Och det finns ett väldigt, de är lite söta tycker jag, ett släkt som heter Lindolmiola som finns nere i Grekland. De går på och pussar varandra på munnen.
Ja, vi kommer prata mer om det där senare i programmet Mats. Men nu har du fått en liten försmak på hur det börjar i alla fall, fortplantningen i sniglarna och snäckornas värld.
Det låter bedårande. Vi ser fram emot fortsättningen, Karin Gyllenklev, fältreporter och blötdjursexperten Ted von Proschwitz från Göteborgs naturhistoriska museum. Jag tänker på sniglar. De tillhör ju djurgruppen blötdjur. Blöt som i mjuk. Nu ska det handla om ännu mjukare och sladdrigare djur faktiskt. När vi avslöjar svaret på den gångna veckans naturfråga som löd så här. Många har bränt sig i närkontakt med denna art. Visst är Medusa en skräckinjagande gestalt. I denna familj av Någon sorts plankton finns två arter i svenska vatten. Vi söker den med samma kulör som en solnedgång. Ja, alltså något man kan bränna sig på och som finns i svenska vatten, som driver med vattnets rörelser som ett plankton och är rött som en solnedgång. Det kan ju inte vara något annat än arten röd brännmanet, som kan driva ända in i Östersjön men behöver saltare vatten för att föröka sig och är mycket vanligare på västkusten. Och med maneter är det alltså så att deras fullvuxna stadium, det där som vi oftast ser, kallas Medusa. Efter Medusa i den grekiska mytologin, en kvinnogestalt med giftormar istället för hår. Mer om de olika stadierna i en brännmanets liv inom kort. Först måste vi presentera de lyckligt lottade vinnarna, som heter Henrik Martin i Täby som får en termos, Åsgärd Bergman i Skötofta som får en tygkasse och Per Frejd i Ludvika som får ett tygmärke. Grattis! Och om röd brännmanet skriver Jennifer Hillbom så här i sitt svarsmejl: jag har bränt mig många gånger i ansiktet vid fridykning i norra Bohuslän och på händerna när man drar hummertinor på hösten. Ändå är de så fantastiskt vackra att se på under ytan, särskilt med de små fiskarna som har sitt tillhåll i brännmanetens trådar. Tack för ett underbart program, Jennifer. Och Jenny Hedlund i Luleå skriver: god morgon, jag tror svaret är röd brännmanet. Som norrbottnisk unge minns jag fortfarande skräckblandade förtjusningen när vi var på släktbesök på västkusten eller i Danmark. Denna geléaktiga, för mig ovanliga varelse som min pappa var livrädd för. Ja, den kan vara lite skräckinjagande, den röda brännmaneten. Den kan faktiskt bli mer än 2 meter i diameter i extrema fall. Men i svenska vatten brukar de inte bli större än en mattallrik ungefär. När Jenny Berntsson Djurvall besökte norra Bohuslän i vintras fick hon och marinbiolog Kristin Appelqvist syn på en stor, fin röd brännmanet i det stadium som alltså kallas Medusa.
Alltså mitt i vintern, Kristin. Vi står på en brygga här vid Tjärnö, långt upp i Bohuslän. Vad tror, gissar du 3-4 grader i temperatur i vattnet?
Ja.
Och vi ser en brännmanet. Precis. Helt vanlig brännmanet, eller?
Det är den vanliga röda brännmaneten som faktiskt kommer simmande. Ibland kan den ju komma drivande och vara döda, men den lever för att man ser klockan rör sig. Däremot så har den tappat ganska många av sina brännande trådar. Så det man ser under till nu som ett kläggel, och så här, det är munarmarna. Och de är väldigt väckade hos brännmaneten, till skillnad från öronmaneten som har mera armar. Så är de här som kjolar.
Kan du hämta den?
Ja. Och det bästa sättet att fiska maneter, det är att ha en hink eller en kastrull som vi har på skaft här. Istället för en hov. För en hov, då går de sönder. Ja. Men att skvalpa upp eller suga in den i hinken, det är det bästa sättet.
Prova det då. Kristin har alltså vadarbyxor. Det är ju alltså vinter när vi får syn på den här röda brännmaneten. Som ju faktiskt går ganska mycket åt lila, ser ut här.
Det är svårt att hålla maneter i hinkar eller akvarium, för de, av någon anledning så tappar de lite förmågan att simma och de lägger sig bara på botten.
Det gjorde denna också. Ja. Men nu ser man vad fint det här är. Det ser ut som en tyllkjol.
Verkligen.
Massor av väck och flikigt fint.
Ja.
Men det är munarmar, säger du. Vad menar du då?
Kolla bärnstensfärgen. Oj.
Wow. Det ser ut som ett stort öga när du håller den åt rätt håll.
Jo, vi vänder på den igen här. Tror det eller ej, men det här är 8 munarmar. Och här, de har ju de brännande tentaklerna, långa trådar längst ut på klockan. Och sen så kan de dra in dem och så kommer mot munarmarna. Och där så för de maten in till munnen som sitter centralt mitt under. Men och sen hona, så fungerar också ytorna här på munarmarna som barnkammare. Så brännmaneter, precis som öronmaneter, är skildkönade. Hanarna släpper ut spermier som honan fångar upp, befruktar äggen och så placerar hon dem på limma liksom fast de här på munarmarna, så får de åka med där och få näring från henne tills de är redo att släppa och simma iväg som små planula larver. Och då släpps de ut i vattnet och lever där en stund och äter plankton. Och så hittar en lite hårdare yta att sätta sig på. Det kan vara på ett ostronskal, eller på en stor brunalg eller på en sten. Och så bildas det här andra steget i livscykeln, nämligen en liten polyp. Och den ska vi gå in och titta på i akvariet. Nu har vi kommit fram till in i akvariehallen. Här har vi då också ett rektangulärt mindre akvarium där vi har fått naturlig sättling, små sådana där planula larver då som släpptes ifrån mamman, har sättlat och sett sig här på glaset.
Jaha, jag tänkte, jag hittade inga maneter först, men så tyckte jag att det var lite smutsigt glaset.
Ja.
Lite prickigt. Det är inte smuts då.
Nej, för här sitter de som en och en individ just nu.
Ja.
Och de här har släppt sina E4-larver.
Nej, nu börjar vi från början. Nu måste vi backa. Varje prick, när man zoomar in på den, då ser man vad?
Då ser man som en liten skälk och så blir det som en trekant eller kon. Mm. Och längst ut där är det tentakler som faktiskt bränns, men inte oss då. Men den fångar små plankton, små kräftdjur som den äter. Och nu är de ganska små, de är ju nästan bara upp till 5 millimeter med sin lilla skälk och så ut. Och så är det klart, tentaklerna kan bli någon centimeter långa. Mm. Det beror på hur strömt vattnet är här. Men för ett par månader sedan, då skedde det här fantastiska som heter strobilering. Då ser det ut som en liten trave med tallrikar. Det är 10 stycken små skivor som den här lilla polypen har utvecklat. Och sen knoppas de av en och en. Den yttersta släpper först och sen släpper nästa. Och de rycker och har sig innan de har lossnat. Och sen så blir de frisimmande. Och det sker alltså beroende på temperaturen. Förr sa vi att det skedde nästan i november, men nu så blir november varmare, så det dröjde in i december innan de här släppte i år. Och så december, januari finns det möjlighet då att de släpper. Sen så lägger de sig på botten och koser lite och väntar in ökade solinstrålningen, det kommer mer plankton och blir varmare vattnet. Då börjar de simma upp mot ytan och äta av det som finns i fria vattenmassan och utvecklas då till det vi ser sen våren och sommaren.
Kristin Appelqvist, marinbiolog på Kärnölaboratoriet, var det som visade röd brännmanet i olika livsstadier för reporter Jenny Berntsson Djurvall. Och det där var alltså i vintras som ni hörde. Och sen dess, alldeles nyligen faktiskt, så har Göteborgs universitet, dit Kärnölaboratoriet hör, sjösatt ett manetprojekt där du som lyssnar kan hjälpa till. Häromdagen ringde jag nyss hörda Kristin Appelqvist och bad henne berätta mer.
Jo, nu äntligen har jag startat ett medborgarforskningsprojekt som jag kallar för Leta maneter. Och jag har nämligen observerat under 15 års tid att framförallt öromaneten beter sig annorlunda. Så jag är ganska orolig faktiskt, för de verkar inte må bra. Jag ser att de löser upp sig och börjar simma konstigt redan nu i början på juni. Och de ska ju egentligen i det här frisimmande stadiet då, så varar de ju fram till september normalt sett, september-oktober. De ska äta och föröka sig, men de dör redan nu. Och det ser jag framförallt i marina miljöer. Och jag har haft kontakt med folk i Östersjön och i fjordar där det rinner ut sötvatten. Och där verkar de klara sig längre. Så det är också det jag vill få hjälp av allmänheten att se. Finns de kvar i Falkenberg? Finns de kvar i Blekinge? Eller, och hur är det i Lysekil? Och att man får den här bilden på hur länge verkar de finnas på sommaren och hur ser de ut? Ser de friska ut eller vad händer? Det är en bit. Och den andra är att jag ser att de blir onormala antal ringar, öron, på öronmaneten. Så det har blivit mer abnormalitet, att det är fler än 4 ringar. Så det är också något jag ska ta hjälp kanske utav AI sen, analysera de här fotorna. hur många procentuellt sett har udda antal ringar då än fyra.
Jaha.
Så jag behöver, det är ganska svårt att forska på maneter för de uppkommer ju så slumpmässigt. En dag är de i viken utanför laboratoriet och en annan dag är de någon annanstans. Så de är svåra att forska på, därför så anser jag då att det är väldigt bra att ta hjälp av allmänheten.
Mm. Hur gör man då om man vill bidra?
Ja, det finns ju olika appar och rapporteringssystem som man kan använda sig av. Så jag rekommenderar att man laddar ner en app som heter iNaturalist. Och det är Artdatabanken som administrerar den på svenska sidan. Och då tar man bara kort och så får man med plats och datum. Och bilderna då som man kan ladda upp. Jag kommer gå in sen då och granska och verifiera så att det är den arten som jag är intresserad av. Och sen så göra de analyser som jag kommer göra sedan då.
Är det bara öronmaneter som du är intresserad av?
Nej, det är främst öronmanet men även brännmaneter. Blå brännmanet, röd brännmanet. Många säger, det är så mycket röda brännmaneter. Och det kan ju vara då på grund av att öronmaneterna dör nu så finns det mer plats och föda för röd brännmanet då, som vi anser har ökat. Men vi behöver ju data för att kunna uttala oss vetenskapligt.
Marinbiolog Kristina Appelqvist berättade om projektet Leta maneter vid Göteborgs universitet. Och appen som nämndes heter alltså iNaturalist, stavas iNaturalist. Den är gratis, icke-vinstdrivande och svenskspråkig och lätt att använda. Det är också bra att lägga upp sina observationer och bilder på artportalen.se om man är mer van vid den plattformen. Och andra manetarter än de nämnda är också intressanta, till exempel trassligt havssnöre, en ny manetart i våra vatten som visat sig de senaste vintrarna. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio. Förra veckan, det kanske ni minns, så handlade hela programmet om den ganska okända världen under vattenytan och framförallt alla ljud som finns där, oftast ohörda av oss människor. I samband med det hörde Björn Karlsson av sig till oss, en före detta tekniker på Sveriges Radio med stort intresse för olika naturljud. Det var till exempel hans vågskvalp mot stranden som man kunde höra under nätterna i P1 under ett antal år. På sistone har han börjat spela in även ljuden under ytan och jag tänkte att vi skulle lyssna på några av hans inspelningar nu från gotländska vatten som en liten uppföljning på förra veckans tema. Och säkert hör vi några olika fiskarter, möjligen även andra organismer, men vi släpper det där med artbestämning just nu. Bered er istället på en naturens egen undervattenskonsert i dryga 3 minuter. Vi börjar i en liten grund sjö, eller ett träsk som man säger på Gotland, som får sitt vatten från ett källflöde under vattenytan. Det är det som porlar så fint i bakgrunden.
Thank you.
Ja, ni tillkomna lyssnare, ni har inte råkat slå på P2s elektronmusikspecial eller vad det nu kan låta som. Det här är undervattensljud från gotländska träsk och stränder, inspelade av Björn Karlsson. Bland annat så har vi hört någonting som Björn kallar marimbafisken. Det är det här som låter som någon lite klonkande spelar på en marimba. Vi vet som sagt inte vad det är för fisk som låter. Kanske finns det någon där ute som vet det. Får gärna höra av er, eller om ni kan sätta namn på något annat vi hörde. Skriv till naturmorgon@sverigesradio.se. Men vackert och fascinerande var det i alla fall. Vi ska hålla oss kvar vid undervattensljud en stund till. De flesta ljuden där nere, de tränger ju inte upp genom vattenytan. Vi hör dem inte uppe på land, men det finns undantag. Så här står det i ett mejl från Carl Oldberg som vi fick i veckan. Apropå senaste intressanta programmet om undervattensljud vill jag fråga om ett insjöljud som jag har grubblat på länge. I sjön Immeln i nordöstra Skåne har jag så länge jag kan minnas kunnat höra ljud som av spelande gräshoppor i vattnet under högsommaren. Man hör det både på dagen och natten om man sitter vid stranden, men mycket starkare under vattenytan. Alltså ett gnisslande, repetitivt ljud som är så högfrekvent att det är nära gränsen för vad som går att höra. Länge trodde jag att det var kräftor som lät, men sen upptäckte jag små dykarbaggar som simmar längs sandbotten på grunt vatten samtidigt som jag hörde ljudet. Och när jag googlade förstod jag att det skulle kunna vara dykarbaggar i släktet Micronecta som tydligen kan skapa mycket starka ljud för sin storlek. Så skriver alltså Carl Oldberg. Det här känns som en fråga för Johannes Bergsten på Naturhistoriska riksmuseet som är expert på vattenlevande insekter. God morgon, Johannes.
God morgon, god morgon.
Ja, du har ju tagit del av det som Carl har skrivit och sett hans bilder. Han har ju inte lyckats fånga det här i någon inspelning. Så att, jag undrar om vi istället ska börja med bilderna som Carl har tagit. Vad är det vi ser på dem? Det är någonting pyttelitet.
Ja, precis. Han håller upp det på ett finger där och det är under 3 millimeter. Och det är alltså en liten buksimmare, dvärgbuksimmare brukar vi kalla dem. Släktet Micronecta. Så det är inte en dykarskalbagge, men en dvärgbuksimmare.
Jag kan förstå varför man tänker dykarbagge, för det är ju en slags bagge i bemärkelsen skinnbagge, även om den inte är en skalbagge och den dyker ju i vattnet. Men ja, rätt ska vara rätt, en buksimmare, alltså en dvärgbuksimmare. Ja, okej. Och är de då kapabla att göra, trots att de är så här små, ljud som faktiskt kan vara det Carl har hört ända upp på land?
Ja, precis. Det var väldigt uppmärksamt av honom, och det är faktiskt så att de här Micronecta, det här släktet av dvärgbuksimmare, de är kända för att kunna göra, för att alstra ljud under vatten, och en del arter kan göra det väldigt högt så att det till och med hörs upp till ovan vatten när man står liksom vid strandkanten. Det här har studerats mycket av en finsk kollega faktiskt, Antti Jansson. Vi har ju 3 arter av de här Micronecta dvärgbuksimmarna. Och just ljudalstringen hos dem har studerats av en finsk kollega, och de är artspecifika ljudalstringarna för de här 3 arterna vi har i Sverige. Och sen kom för 15 år sedan ett papper som tittade på en fjärde art som finns i Centraleuropa, och att den alstrar ljud så högt så att när man skalar det till kroppsstorleken så är det det högsta man känner till i djurvärlden.
Ja, det är otroligt. Hade jag inte vetat detta hade jag tappat hakan. Alltså jag fick läsa på lite nu innan vi pratade, så att det här ja, det är ju fantastiskt. Alltså världens högljuddaste djur i förhållande till sin kroppsstorlek. Vi kan väl säga att buksimmare, även om de här är väldigt små, de kanske inte har setts av de flesta, så att lite större buksimmare är ändå någonting som man ofta får upp när man hovar, om barn är ute och hovar i vattensamlingar och sådär.
Ja, precis. Det är ju bland de vanligare vatteninsekter man ser i små dammar. Man kommer ofta till nygjorda dammar också, till exempel de här buksimmarna av lite större storlek. De största är ju upp till en centimeter ungefär.
Men åter till dvärgbuksimmarna. Varför låter de?
Ja, det är i parning. Det är bara hanarna som kan producera ljud, så det är bara hanarna som spelar. Och man tror ju de gör det för att locka till sig honor. Och de är ju just artspecifika, så det också liksom kan bidra till ja, att honorna känner igen hanar av sin art. Mm. Men sen är det också att hanar kan ju tävla med varann och honorna kan då välja baserat på om de tycker hanen låter bra eller högst. Men det är i parningsspelet de alstrar ljudet och det är som sagt bara hanar som kan alstra det här ljudet.
Och hur gör de ljudet?
Ja, det är just det som den här forskaren i Finland studerar, Antti Jansson. För det spekulerades väldigt många andra buksimmare alstra ljudet med frambenen. Det finns någon rad med peggar där, men mikronekta i de här dvärgbuksimmarna så är det sidloben till penisen som de drar mot ett litet plektrum på underkanten av ett bakkroppssegment. Så det är när de publicerade den här artikeln för några år sedan om den här jättehögljudda så pratade de om the singing penis, eller den högljuddaste penisen.
Ja, tacksamt rubrikmaterial.
Ja, ljudet alstras alltså av genitalierna.
Ja, det förklarar också varför bara hanarna låter.
Ja, precis.
Ja. Men vi ska ta och lyssna lite. Vi börjar med, vi har nämligen försökt hitta lite ljud och vi ska börja med den arten som då låter högst i världen, som inte finns i Sverige men nere på kontinenten. Vi lyssnar på den. Ja. Låter ju inte så imponerande nu kanske, men är man 2 millimeter lång så är det rätt bra gjort. Eller vad säger du, Johannes?
Ja, jo, absolut. Och just det här att ljudet alltså kan färdas upp från vattnet och upp i luften. Och man kan höra det från liksom, vi människor kan höra det trots att kanske 99% av ljudet försvinner där från vatten till luft. Så är det ju. Och han skriver ju i mejlet också att han har tydligen lyssnat på det under vatten och att det är väldigt mycket högre under vatten. Men trots det går det att höra även ovan vatten.
Vi har hittat ett ljud också av en art som finns i Sverige som heter Micronecta poweri, tror jag. Vi lyssnar på det också. Här kan man ju förstå Karls liknelse med gräshoppa. Ja. Det är lite så det låter faktiskt. Och jag skickade det här ljudet till Karl och han bekräftade att ja, så här lät det. Så att vi kan nog betrakta den här gåtan som löst. Karl har hört dvärgbuksimmarna spela från sjön Immeln.
Ja, precis. Vilken art, om det är den här Powery du spelade eller den här som Minutissima, båda är ganska vanliga. Och det skulle kunna vara en av de två.
Ja. Ja. Har man chans att höra det till sist kort? Över hela landet eller var ska man lyssna?
De här finns inte så mycket i små vegetationsrika dammar utan större sjöar eller långsamflytande vattendrag och med mineralbotten utan så mycket vegetation. Mm. Just de här dvärgbuksimmarna. I större delen av landet, en art i alla fall, går ganska långt norrut.
Tack. Tack Johannes, då vet vi vad vi ska ut och lyssna efter under sommaren. Johannes Bergsten, Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Ha en bra lördag.
Tack så mycket, hej.
Hej. Då är det hög tid att återvända till fältreporter Karin Gyllenklev och hennes tema den här morgonen som är sniglars och snäckors sexvanor. Jag gissar att det inte är en fullt lika högljudd historia, Karin, som den vi nyss avhandlade.
Nej, det kan man inte säga. Jag har ju en parksnäcka här och en mördarsnigel som kryper alldeles här bredvid mig. Ganska snabbt ändå. Parksnäckan kanske en millimeter per sekund. Jag kan ju lyssna om de låter något. Nej, det gjorde de ju inte. Det kunde man ju ana. Men, lyssna här.
Det var något helt annat.
Ja, det finns faktiskt en snäcka som kan göra ljud. Ted von Proschwitz, du är snigel- och snäckforskare vid Göteborgs Naturhistoriska museum.
Vad var det som lät så där? Det var ju inte här i Vitsippsdalen där vi är i Göteborg. Vad hörde vi?
Det var en art som heter grön vinbergssnäcka, Cantareus apertus. Och, nej, den har vi inte i Sverige, men den förs in ibland med grönsaker och även med importerade trädgårdsväxter och sådär. Och den kan, när den blir irriterad, att man berör den eller trycker på den, då stöter den ut luft genom sin andningsöppning. Och då blir det det grymtande lätet. Alltså, på tyska heter den grunzensnäcka och grunzen betyder ju grymta. Och låter du onekligen som en liten gris.
Har du själv hört det i verkligheten någon gång?
Ja då, jag får in sådana här snäckor ifrån allmänheten som har hittat dem i grönsaker som de har köpt i affären ibland.
Ja, men morgonens tema är ju inte grön vinbergssnäcka och hur den låter, utan det är ju sniglar och snäckors fortplantning. Och det är ju så, vi är i juni och det har väl precis börjat det här i deras värld?
Ja, nu i juni så är det många arter som kommer igång med sin parningar och sin äggläggning. Och riktigt igång kommer det in när vi får värme, när vi får riktig julivärme, att vi får varma nätter. Och då är sniglarna extra aktiva, varma, fuktiga nätter. Och då kommer parningarna igång på allvar.
Vi har ju några här, precis där vi sitter, som vi har letat upp under morgonen. Är det någon av dem som är en sån här tidig fortplantningsart?
Ja, många av de här spolsnäckorna, de här långa, avlånga snäckorna som hänger på stammar och sitter under bark och så. De kan komma igång redan och vara igång och kanske till och med att det kan komma några ägg här om någon vecka.
Ja, de är ju jättesmå, för nu närmar sig mördarsnigen. Rak, lång, två små spolsnäckor som vi har lagt upp här som bara är en centimeter långa, deras skal. Och deras, jag tror inte ens vi ser kropparna. Nej, de är gömda. Och en spolsnäcka har krypit iväg. De vill vara i hängande. De vill helst hänga, va?
Ja, de är klättrare. De klättrar på bergssidor och på trädstammar. Och där betar de av alger och lavar som växer på dem som de livnär sig av.
Mm. Vi pratade ju tidigare om att när det är fortplantning så släpper de ifrån sig feromoner, sniglar och snäckor. Och sen är det då det här förspelet. Bland annat nämnde du ringdans. Kan du berätta lite mer, vilka gör det och hur går det till?
Ja, bland annat en art som heter skäggsnäcka som är i Sverige. De förföljer varandra i en ringlik rörelse runt varandra. Och sen kan det se på andra sätt. Vinbergssnäckor till exempel, de gnider ju sulor mot varandra som vi pratade om här också.
Ja, de är ju jättestora. De finns inte här i Vitsippsdalen där vi är. Men då liksom möts de då i det här krypsula mot krypsula.
Ja, precis.
Nästan så att de står upp nästan med kropparna.
Ja, de gnider sig mot varandra med huvudena uppåt och så håller de skalen då utåt åt sidorna. Så där. Och då är det ju nära att man går över i nästa fas. Och den är lite mer spännande och kanske man tycker lite brutal, för här är det verkligen fråga om amors pilar. För att på den honliga könsdelen så har de ett antal pilsäckar, eller de har en pilsäck, det finns arter som har fler. Och där bildas en kalkpil, en kärlekspil. Och den kommer när de blir sexuellt upphetsade där att skjutas av. Och den tränger då in och gör ett litet sår i partners mjuka vävnader. Och då kommer partnern omedelbart att svara med att skicka iväg sin kärlekspil. Och när detta är gjort, då har de nått nästa stadium och då kan de börja koppla ihop sina könsorgan. Och då gäller det att de ska ju bara både han och hona samtidigt, båda djuren. Så då kopplar de alltså sin penis mot svans vagina och tvärtom på dem. Så att det är en fullständig parning, så sitter de sedan ihop i och båda individer fungerar som både han och hona under hela parningen.
Men de här pilarna, alltså hur ska man tänka sig att de ser ut som de skjuter på varandra?
Ja, jag tänker sig en några millimeter liten vit kalkpil. Tittar man på dem som de har strukturer och fåror och utskott och så också. Så att de stöds ju in i, de skickas iväg ganska kraftfullt in i den andra. Så att det blir ju ett litet sår och man ser att efter parningen så kan de gå med de där kalkpilarna. Men de tycks inte bli allvarligt skadade av dem. Utan de absorberar kalken ur den, så att det lilla såret är läkt efter någon dag.
Men det är inte så att pilen flyger genom luften, va? Eller är det mer?
Jo då, det kan förekomma. Ofta går de så nära så att det bara är frågan om att stöta in pilen. Men man kan faktiskt se pilarna komma farande också. Och hos vissa arter som finns nere i Medelhavet så kan de ha upp till 4 eller till och med 6 stycken pilsäckar. Så att det kommer pil, pil, pil. De skjuter på varandra. Det här är verkligen namorspilar.
Ja, men ett riktigt kärlekskrig liksom.
Ja, som tydligen är alltså väldigt sexuellt upphetsande för att då går det direkt till kopulation.
Och sen finns det också de som har något som kallas för stimulatororgan eller något.
Ja, just det. De har, många sniglar har det. Och det kan vara en liten kon eller en liten platta som de skälper ut. Den sitter också i anknytning till könsorgan och så smeker de på varandra och tar på varandra med det där för att hålla igång kärleksakten.
Ja. Ja, men du hör Mats, det är ganska avancerade saker som sker i snigel- och snäckvärlden när de ska bli fler.
Verkligen, jag har skrivit upp, jag har noterat. Skäggsnäckans ringdans, det är någonting som man gärna skulle vilja se under en tur ut i det gröna.
Ja, vi såg faktiskt en skäggsnäcka igår, men den satt ensam på något hundkex.
Och varför heter den skäggsnäcka helt kort? Har den skägg?
Ja, det har den faktiskt. Ytterhuden på skalet, kitin, hornämne, den är formad som små korta hår som sticker ut.
Den har lite skäggstubb i alla fall. Ja, fint. Tack så länge, Karin Gyllenklev och Ted von Proschwitz. Ni återvänder till oss från Vitsippsdalen i Göteborg i nästa timme. Det blir fler älskvärda djur då för övrigt. Vi ska ha lite fokus på sandlevande bin också, vilda bin.
Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas existentiella frågor.
Bör jag försöka bidra till att göra världen rättvis genom att uppfostra mina barn med rättvisa i vardagen?
När mina mycket kära nära släktingar är och hälsar på hos oss är det mer regel än undantag att de klämmer in städning på sin att göra-lista. Är det troligt att deras grund ligger i ett behov av att vara snälla? Eller tycker de helt enkelt att så här skitigt kan det helt enkelt inte vara?
Frågorna besvaras av författarna Majgull Axelsson och André Walden. Maila till oss på redaktionen allvarligt talat i ett ord @sverigesradio.se. Välkommen med din fråga. Och välkommen att lyssna på allvarligt talat i appen Sveriges Radio Play och i P1.
Hejsan, Ångermanland här. Hörde du? Ja, jag kör mycket bil, Johan.
Det är ett otroligt hårt klimat att jobba på Postnord kundservice.
Under ett kvarts sekel har lyssnare kunnat uttrycka sina åsikter, dela tankar och delta i samhällsdebatten.
Min man dog för 5 år sedan och då fick vi då en inbjudan till leva vidare samtal. Ingen har dykt upp. Vad beror det på? Vad gör de?
Nästan vad som helst kan hända i Ring P1.
Jag tappade nästan andan att jag kom fram.
Ja.
Och någon ville lyssna på mig.
Ja, nu lyssnar jag.
Ring P1 imorgon igen.
Alla idiotiska lock och burkar på mediciner och annat som inte går för. Det är lätt att skära sig.
När man kommer och kör, då ser det ju ut som att vägen går på ett helt annat ställe.
Du bestämmer vad du vill prata om i programmet som firar 25 år. Ring P1.
Det är en liten bit av den där direktdemokrati.
Nästa timme här i P1 fortsätter Naturmorgon, men nu nyheter. Klockan är 5.
God morgon, här är Ekot. I nattens iranska robotattacker mot Israel har minst 7 personer dödats och 200 skadats. Det rapporterar tidningen The Times of Israel. Och fortfarande saknas runt 35 personer efter att ett bostadshus i Bat Yam träffats och störtats samman. Samtidigt attackerade Israel under gårdagskvällen till Teheran. Enligt Israels militär riktade attackerna där in sig på det iranska kärnvapenprogrammet och forskning kopplad till det. Men även 2 oljeanläggningar ska ha träffats. Den svenska regeringens beslut att inte längre ge stöd till FN-organisationen UNRWA:s arbete i Gaza innebär att Sverige går på tvärs med EU:s politik i den frågan. Men biståndsminister Benjamin Ndoza försvarar beslutet.
Vi har ju en gemensam utrikespolitik, men vi har ju en självständig biståndspolitik. Och vi måste ju själva få bestämma hur vi bedömer att vi bäst kan kanalisera det dubblerade svenska stödet.
Oppositionen är kritisk och Socialdemokraterna vill bjuda in UNRWA:s chef till utrikesutskottet. I USA har det på över 1000 platser arrangerats stora demonstrationer mot president Trump och hans auktoritära agenda i natt svensk tid. Samtidigt har en militärparad arrangerats i Washington för att fira Trump och arméns födelsedag, även om uppslutningen där var inte lika stor som väntat. Det är färre kvinnor som är politiska ledare nu jämfört med förra året. Det visar nya siffror från FN-organisationen UN Women. Idag sitter kvinnor på 22,9% av ministerposterna i världens regeringar. Förra året var andelen 23,3%. Det är den första dokumenterade nedgången av andelen kvinnliga ministrar. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio. Några minuter över 5 i klockan och nu fortsätter Naturmorgon med Mats Ottosson.
Att våra nästan 300 arter av vilda bin har det svårt, det börjar bli allmänt känt. Och många gör sitt för att hjälpa dem. Men det spelar ingen roll hur många bihotell man snickrar ihop och sätter upp om det handlar om sandlevande vilda bin. De behöver naken sand, helst i soliga lägen. Och sådan blir det allt mindre av i våra omgivningar. Välkomna till andra timmen av Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson och sandlevande bin och deras krympande livsmiljöer. Det är ämnet för Joakim Lindvalls reportage som du hör om en kvart ungefär.
Här kommer svartvältbiet.
Ja, titta!
Där kommer den.
Ja!
Och den är väldigt, väldigt nervös. Alltså man kan ta det för en... Där flora ner.
Såg du?
Ja.
Svartpälsbi är ett av de sandlevande bin som hittat till en avsiktligt skapad sandblotta utanför Uppsala. Och du kan göra samma sak, bjussa på en sandbädd att bo i. Handfasta tips kommer om du stannar kvar och lyssnar på denna naturmorgontimme som också ger praktiska råd om fågelbad. Och så har det ändrats en del bland svenska fågelnamn. Vi ska snart förklara varför sädgåsen inte finns längre. Men mest uppmärksamhet den här timmen ska vi liksom i timme 1 ägna snäckornas och sniglarnas sexvanor. Och de som är våra guider på den här fortplantningssafarin i molluskvärlden, det är fältreporter Karin Gyllenklev och blötdjursexperten Ted von Proschwitz. Karin, vi hörde att det är soligt väder över hela landet. Det är väl inget vidare blötdjursväder egentligen?
Nej, allra bäst är det ju med regn.
Ja.
Men det går bra.
Det går bra ändå. Jag har ju ett proffs med mig som vet vad man ska leta även ja. Fast det inte regnar. Så vi har det så bra. Och solen som du pratade om har inte nått ända ner i Vitsippsdalen än. Men jag ser den precis längst upp i dalen. Så ser man faktiskt nu hur solen tränger igenom trädstammarna och lövverket här.
Ja, anar att det sitter en koltrast där någonstans och hälsar solen välkommen. Och vi hörde ju första timmen att ni har ju faktiskt hittat ganska mycket sniglar och det var kärleksbilar och det var stimulatororgan. Vi är nyfikna på vad som kommer att följa efter detta.
Ja, nu har faktiskt jag och Ted von Proschwitz gått till det vi kallar för pantersnigelstocken. För när vi var här i höstas så hittade vi en pantersnigel när vi vände på den här jättemörkna stocken. Alltså det är som ett, ovanpå den är det bara som ett vitt puder av gammalt nedbrutet trä. Hur är det Ted, lyckades vi även denna gång att hitta en pantersnigel?
Ja, visst gjorde vi det. Jag har den på handen här.
Ja, det har du. Den har, ja nu rör den. Rör den sig här, men den är lite ihop vikt liksom, men man ser det här fina mönstret. Vill du beskriva det?
Ja, den kan ju ha väldigt många mönster. Det är faktiskt den mest variabla av alla våra snigelarter. Det kan vara prickar, det kan vara fläckar, den här längsgående streck. Och den kan faktiskt vara helt mörk också.
Ja, den är väldigt, väldigt mörk, nästan svart och sen så lite gråbruna ränder på bakkroppen och där fram har den det här lite spräckliga i samma färger och huvudet är en lite ljusare ton där den just nu sticker ut sina fyra tentakler och försöker rymma från Teds hand. Men du Ted, den här är ju jättespännande när man pratar om fortplantning.
Ja, de flesta snigelarter de parar sig bara på marken och de ligger i en parningscirkel, ett parningshjul som man säger, med högersidan mot varandra och så skälper de ut ett könsformak där de har både hanliga och honliga delar så de kan passa in varandra och så ligger de där och rör sig sakta runt i det här hjulet under någon timme som parningen pågår. Men de här är betydligt mer spektakulära. Man kan ju först tala om var könsorganet mynnar. Det är i högersidan på huvudet ganska långt fram.
Kan jag se det nu om jag tittar? Ja. Vänta, där vänster är höger. Ja.
Det ser du andningsöppningen först på manteln. Och sen går vi framåt. Här slutar manteln och här kommer huvudet. Och under här, vi ser inte hålet här. Det är, väl, det är inte markerat när det är inte är aktivt. Men här framme ligger det. Här framme på högersidan.
Där skälper den ut.
Där skälper den ut. Både handliga och honliga delen, ja. Och just de här kölsniglarna, att vi har en gråsvart kölsnigel som har inhemsk art och så är pantersnigeln som har varit väldigt många år, men är en införd art i Sverige. De har väldigt långa penisar. Det är penislängden många gånger kroppslängden hos djuren. Så de måste para sig hängande. Och då börjar de att följa efter varandra. De klättrar upp på någonting som de kan hänga ifrån. Till exempel en gren. Och där börjar de tillverka en väldigt tjock slemtråd som de håller fast i deras bakändar. Och så släpper de sig ut ifrån de här. Och sen öppnar de den här könsöppningen i huvudet. Och då kommer det ut en väldigt lång penis som alltså är över en decimeter lång. Och så parar de in penisändarna mot varandra. Och sen bildar den en liten boll eller en liten kyrkklockslik bildning. Klockstadium kallar vi det på när vi som tittar på de här. Och då kommer spermapaketen sen kommande ner genom penisarna. Och i den här klockan eller bollen i änden där, det byter de spermapaket med varandra. Sen separerar man penisarna, drar in penisen och sen man har fått upp spermapaketet som man har tagit emot och stoppar man in det i den honliga delen på könsorganen. Och sen så kommer då sniglarna separera på varandra. Ofta äter de upp och återvinner den där slemtråden som de har hängt i. Och här kan de alltså hänga i många timmar. Och det är väldigt egendomligt det här, alltså det här utsatta panisbeteendet. Men tittar man, går vi ner till Italien, då har vi en väldigt kraftig artbildning i den här gruppen. Och då har vi alltså arter som har, ja, djuret är då kanske på sin höjd 20 cm, men penislängden är 93 cm. Det de är... hänger där med de här långa omslingrade penisarna under varandra.
Hur lång kan den här slemtråden vara som de hänger i?
Den kan vara både lång och kort, men den är ofta kanske några centimeter till en decimeter. Och det är ett väldigt, väldigt tjockt, vitt, trådigt slem som är väldigt starkt så att de kan hänga